Vi börjar med att läsa från predikaren, som vi ju tror är Salomo. Predikaren 1 och vers 2. Förgänglighet och åter förgänglighet, säger predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet. Allt är förgängligt, eller tomt, eller meningslöst, som ordet också kan översättas. Vad vinner en människa med all sin möda som hon gör sig under solen? Jag minns när jag var ung och läste det här att det var en lite märklig bok att läsa predikaren. Hur han beskriver allt det här, och man tycker när man börjar det är inte särskilt uppbyggligt. För Salomo, som jag utgår ifrån att det är då, han hade ju allt mänskligt sett kanske som i hans omgivning man kunde önska sig. Han var rik, han var kung, eller han hade högsta karriär. Han hade makt och inflytande. Kändis alltså, som ju många åtrår, inte alla. Men allt detta som den här världen och som människan ofta jagar efter. Men det var som att vad han än, vilken väg han än gick in på, vilken han än, väg han än strävade in på, så kom han, det var som en återvändsgränd. Och så konstaterar han, det är meningslöst. Det är meningslöst. Och han prövade det mesta i livet. Det sorgliga med Salomo är ju faktiskt att han hade fått stora löften av Gud. Och han hade fått uppleva Gud, han hade upplevt Guds närvaro, Guds närhet i sitt eget liv. Han hade fått verkligen ta emot Guds kärlek, kallelse i sitt liv. Men ändå på något sätt så förstår vi här att han vände sig åt andra håll än till Herren. Och att ge Herren ära. Och att leva för honom. Han levde för sig själv. För sin egen tillfredsställelse. Det är det vi kan konstatera. Jag räknar till att han säger jag 36 gånger i kapitel 2. Bara i det kapitlet. Jag. Så det är minst 36 gånger om jag nu har missat någon gång. Så det var vad han levde för. Och detta ledde till att han inte hörde från Gud längre. Kom längre och längre bort ifrån Herren. Det kanske var som det står om i första Johannes brev kapitel 2 och vers 15. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Om någon lyssnar i efterhand som inte är så van bibelläsare, så kan ju det här låta konstigt med den kända versen, ty så älskade Gud världen. Men det är naturligtvis människorna det handlar om, att Jesus gav sitt liv. Gud sände sin enfödde son för att frälsa människorna. Men detta, det Johannes skriver om här, det är att vi inte ska älska den livsstilen och den, det sättet att leva och det tänkesättet och den strävan som är i världen. Och jag glömmer aldrig för ganska många år sedan en bibellärare som var här från Amerika som heter Jerry Potter. Han gav också ett profetiskt budskap som vi har på vår hemsida, som kanske har blivit lite känt för det. Han påpekar detta. Att ordet här att älska inte världen och faderns kärlek. Ordet älska här är agapao. Det är alltså detsamma som agape, det är alltså Guds kärlek. Det är det som är det som är det allvarliga här. Att ge det man har fått ifrån Gud, den kärlek, den källa som vi hörde om i inledningsordet. Den källa som man har fått ifrån Gud, och så ger man det till något annat eller någon annan en Gud. Och det var detta som Salomo gjorde. Vilket förde honom in i meningslöshet. Ett meningslöst liv. Ett tomt liv. Och ett faktiskt deprimerande liv. När vi läser predikaren. och det han beskriver. Det finns ju många exempel i Gamla testamentet, bland annat i Hesekiel 16. Där brukar jag tänka just på de här verserna i Johannes brev. Hesekiel 16 som beskriver det, det Gud beskriver, det judiska folket och Israel. Hur han tog sig an Israel som ingen brydde sig om. Som ett litet barn som låg där och sprattlade och ingen brydde sig om, hjälplöst. Och Gud förbarmade sig, tog hand om barnet, såg till att det växte upp, gav det mat och kläder. Och det växte upp och blev som en drottning. Och han klädde henne med vackra kläder och smycken och smycken henne. Det är en bild, andligt sett, på andens frukter och gåvor och allt detta som är i Jesus Kristus. I den nya skapelsen som vi är i tron på Jesus och det han gör i våra liv. Guds verk i människans liv. Men hur denna otroligt vackra kvinna som här beskrivs ju som en förebild på Kristi brud kan man säga, Guds församling. Då tar detta vackra hon har fått ifrån Gud och ger till någon annan och tillber avgudar. Och ett exempel, om vi vill ta ett exempel idag så kan man ju säga bara en sån sak som att om man har fått en gåva till hela sjuka, en helande gåva. Om man använder den gåvan för att tjäna pengar och göra sig rik. Det tror jag man kan ta som en jämförelse här. Eller att man har en profetisk gåva och att man använder den för att göra sig rik på det. Ett sätt att förklara det här, eller det som kan hända och är väldigt, väldigt vanligt, eller ganska vanligt idag. Och har säkert varit i alla tider. Men det står ju också särskilt om den yttersta tiden som beskrivs just med detta med girighet och materialismen och allt det här. Och det är ju så här att detta leder ju in i ett hyckleri. Och vi förstår och vi vet säkert av erfarenhet var och en som är troende att Gud, när vi ser tillbaka i alla fall, det är inte alltid så lätt för oss att greppa och det tar tid innan vi kan förstå och inse Guds förlåtelse. Men Gud har inte problem med våra synder. När vi faller i synd eller när vi misslyckas, han kan förlåta, han kan upprätta, han kan hela. Men han har problem med vårt hyckleri. Om vi utger oss för att vara andliga eller vara Guds tjänare och tjänarinnor. Och så har vi ett helt annat motiv. Det är något annat vi vill ha. Vi ger med andra ord vår kärlek. Den Gud har gett oss. Den gåva han har gett oss. Till något annat. Och det är allvarligt. Men det vi ser idag. Det är att Gud drar människor. En och en. Och inte ovanligt är det att man känner den där meningslösheten. Man kanske har allt. Man kan önska sig och ändå är livet meningslöst och tomt. Och jag tror att det är den känslan som många gånger också kommer av när Guds ande verkar. Det kan vara människor vi beder för som du beder för. Gud kallar på många olika sätt. Jag har själv erfarenhet av det. Människor bad för mig när jag var som den förlorade sonen eller förlorade dotter då i mitt fall. Och jag glömmer aldrig den gången i Australien. När jag hade det jag önskade mig i livet. Det var inte pengar men det var annat. Det var äventyr och allt det. Jag hade det jag önskade mig och livet lekte. Och mitt i detta så förstod jag ganska snart att det här är Gud. För helt plötsligt så visste jag, såg och insåg. Mitt liv är meningslöst. Det är totalt meningslöst. Jag lever bara för mig själv. Min egen tillfredsställelse. Sökte inte Guds vilja med mitt liv. Det ledde inte till någonting. Helt tomt. Helt meningslöst. När inte Gud fick leda. Inte Jesus fick vara Herre och leda mitt liv. Och det var kanske särskilt en vändpunkt som gjorde att jag började en vandring tillbaka hem igen. Och så är mångas vittnesbörd. Att man mitt i livet upplever den där meningslösheten. Därför att det finns inget evighetsvärde. Det är så kortvarigt. Man kanske har kul för en stund. Man är tillfredsställd för en stund. Men det mättar inte. Man är lika tom igen. Det är lika meningslöst igen. Men det är det som Jesus säger till oss, Johannes 10 och från vers 9. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven, eller Satan, fienden, kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det är just detta, när människan inser vad meningen med livet är. Att Jesus, han är livets mening. Att lära känna honom, det är livets mening. För vi är skapade genom honom, för honom, säger Bibeln. Och utan honom kommer livet alltid handla om en återvändsgränd där man inser det är meningslöst. Det är tomt. Då kanske man söker i något annat och hänger sig i det. Eller man kanske försöker förtränga tankarna, känslorna. Men faktum är, det finns ingen mening utanför Jesus Kristus och tron på honom. Och livet här på ordet i grundtexten, det beskriver alltså det gudomliga livet framför allt. Där allt är den kvalitet som Gud kan ge. Som mättar och fyller våra liv och ger oss en mening både här och för evigheten. Jesus är den ende som kan ge och som ger livet mening. Han är livets mening, som jag sa. Och det är den sanne Jesus jag talar om. Guds son, den enda vägen till Gud. För det talas mycket om Jesus idag. Det talas om Kristus i olika sammanhang. Och det är inte New Age Kristus det handlar om. En bland många lärda mästare. Det är inte Bibelns Jesus det handlar om. Då är det en falsk Jesus eller en falsk Kristus. Det är inte heller den katolske Jesus. Som man säger är son till himlens drottning. Och till en mor som var syndfri och jämställd med honom. Eller som offras i oblodigt i varje mässa och så vidare. Det är antingen lögner om den sanne Jesus. Eller också är det en annan Jesus. Det är inte heller muslimernas Isa. Därför att i Koranen står det att han är inte Guds son. Så antingen är det en annan Jesus eller också är det lögner om den sanne Bibelns Jesus, Guds son. Så det är viktigt att, det är att vi är tydliga och klara för människor vilken Jesus vi tror på. Att det är den sanne Jesus vi tror på, Guds son. Enda vägen till Gud, Bibelns Jesus Kristus. Och så står det, vi läste ju här om att Jesus, han vill ge liv, liv i överflöd. Liv som flödar över. Och vi läser i Efeserbrevet 5 och 18 står det. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas av anden. Det här handlar inte om krav och måsten och borde och plikt och börder eller förbud. Men det handlar om Jesus, om livet självt och att fyllas av den helige ande. Ordet är att uppfyllas av ande. Det beskrivs i grundtexten som att fylla ett kärl, ett tomt kärl. Som fylls. Eller ett vattenglas som man fyller med vatten. Att det rinner över. Eller en doft som uppfyller hela rummet. Så beskrivs det här ordet. En doft som uppfyller hela rummet. Och jag vill säga att när jag var på väg tillbaka till Jesus. Och när jag kom tillbaka till Jesus. Så var det ju inte... Ja, det var ju inte några framgångsrika eller självsäkra som gjorde intryck på mig. Det var de där som hade en doft. En himmelsdoft. Det kanske jag inte sa de orden då. Men idag kan jag säga det. Det var en doft av Jesus. Det var en doft. Man fick en smak, en doft av någonting speciellt. Någonting gott. Någonting underbart. Och David... Han skrev ju salmen 23, den kända herdesalmen och vers 5. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Med andra ord, han fyller på. Och när vi tycker att vi är tomma, då kommer vi till honom. Vi behöver inte försöka att skärpa oss och rycka oss i kragen och lyfta oss själva. Vi får bara gå till honom och be att han fyller på. Och fyller på igen. Och så får vi ge ut och ge till andra. Överflödet, så att vi får leva i den där, med den där källan i oss. Han smörjer mitt huvud med olja, och olja är ofta också en förebild på glädjen i den heliga ande. Tacksamheten, som ju är som en doft inför Herren. Och förresten, ordet karisma, eller charisma, ordet som översätts nådegåva i Nya testamentet, betyder utflöde av nåd. Ett flöde alltså, genom oss, när Gud av nåd låter oss få vara sina redskap i hans hand. Ett utflöde av Guds nåd, ett utflöde av Guds kärlek till andra. Och vi läser ju om Jesus framför alla andra. Som det står i gamla översättningen 1917, att han var Gud till en välbehaglig doft. Gud till en välbehaglig doft. Och vi läser i Efesierbrevet 5:1 och vers 2. Varför gjorde det? För att han utgav sig själv. Han levde inte för sig själv, han kom enbart för att ge sitt liv för oss. Utge sig själv. Och så uppmanas vi i den här versen. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Eller som det då står, Gud till en välbehaglig doft. Och tankarna kanske då går till det där tillfället när en kvinna kom som kallas synderska. Som kom, det står ju, Johannes förklarar att det var Maria i Betania det gällde, som hade en alabasterflaska, en dyrbar parfym, underbar doft, värdefull, en dyrbar ägodel, säkert det dyrbara som hon ägde, som hon tog den där oljan, hällde över Jesu fötter. Ni vet säkert den händelsen. Smorde hans fötter och torkade hans fötter med sitt hår och med sina tårar av tacksamhet till Jesus för att visa sin kärlek till honom. Och vi kan tänka oss att den där doften, den fyllde hela rummet där. Men jag blev påminn om det där här för någon vecka sedan när jag hörde om den där flaskan, därför att det sägs att för att öppna en sån där flaska på den tiden så måste den brytas för att oljan ska kunna komma ut. Och det är också en, naturligtvis en bild, för det Maria gjorde var ju en profetisk handling inför Jesu död och begravning och sen uppståndelse. Men alltså också en bild på Jesus som bröt, så att säga, bildligt talat, som gav sitt liv för oss. Och det Jesus sa till Maria för Simon, farisén där, som de var hemma hos. Han reagerade ju på detta. Han gillar ju inte det här som Maria gjorde. Men då säger Jesus vissa saker och sen säger han så här. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Och den där versen kanske ibland har förståtts fel, tror jag, av oss. Lite till mans. Så man tänker då att den som har levt i väldiga synder med missbruk eller prostitution eller kriminalitet, de har mer kärlek. Nej, det handlar inte om det. Vi måste inte leva ett sånt liv i de synderna. Men det handlar om att vi har insikt om vårt totala beroende av Jesu förlåtelse och Jesu frälsning. Desto mer vi förstår, oavsett hur vi har levt. Om vi har levt i grova synder som vi kan se, kriminalitet och sånt. Eller om vi har varit ordentliga människor. Men vi är alla syndare inför Gud som är helig. Och desto mer vi förstår och får insikt om hur totalt och fullständigt beroende vi är av Guds nåd. det är där det ligger. Desto mer kan han fylla oss med sin kärlek och utgivande. Och det är också en bild på våra liv. Där Gud måste ibland föra oss sånt som gör oss, för oss igenom sånt som gör oss mer förkrossade, mer ödmjuka, mer böjda, mer beroende. För att den där kärleken, den där smörjelsen, den där oljan, den heliga ande, källan i våra liv, ska ännu mer kunna komma ut och ges ut till andra. För vi lever inte för oss själva, står det, utan vi lever för honom. I honom lever vi för andra, varandra och andra människor. Det kristna livet är inte alltid lätt, men det är meningsfullt. Jag tror att det var Sven Reichman som sa det där. Jag har skrivit upp det, jag tror att det var han. Det kristna livet är inte alltid lätt, men det är meningsfullt. Och så är det. Och jag vill bara ta med något till Apostlagärningarna 27. Och det gäller Paulus. Och detta var en man som verkligen levde. Inte levde för sig själv, utan levde för andra. För att föra ut evangeliet. Och det var efter mötet med Jesus. Och den förvandlingen som hade skett i hans liv. Det här var ju den här resan till Rom som det kallas. Men det var inte vilken resa som helst. Det var ju så att Paulus visste att Gud hade talat till honom och uppenbarat för honom att han skulle vittna. Han skulle predika evangeliet i Rom. Men han visste inte hur han skulle komma dit. Inte att det var på ett fångskepp som fånga han fördes dit. Men Paulus är i alla fall på det här skeppet. Och det var ju väldigt fint väder. Det var ju lugnt. Det står i Apostlagärningarna 27. Och vers 13. När så en svag sydlig vind blåste upp. Då menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Nu var det ju så här att Paulus, han hade hört ifrån Herren. Han hade fått en varning att det kommer en storm. Men ingen ville lyssna. Man lyssnar på säkert de som kapten och andra som arbetar på skeppet. Och majoriteten står där fick avgöra. Och säkert tyckte man det där var dumheter som Paulus kom med. Vädret var ju kanonfint. Förutsättningar var bästa. Och så beslutade man för att åka iväg. Men de kom inte så långt. När de är mitt där ute på Medelhavet så står det i vers 14. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm. Den så kallade nordosten ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden gav vi efter och lät det driva. Och så hamnar man mitt i en storm, en fruktansvärd storm som ju faktiskt var nära att kosta dem livet allihopa. Bibeln har gett varningar och vi ser och vi hör varningar omkring oss. Och varningssignaler om stormar. Gud har själv sagt att allt kommer att skaka. Allt som kan skaka kommer att skaka. Jesus, klippan, evig, kan inte skaka. Men allt kommer att skaka, står det. Och vi ser idag, och på vår hemsida lägger vi ut nyheter och har koll ganska bra. Tack vare internet kan man ju ha koll på vad som händer utöver världen idag. Väldigt enkelt. Och det här känner ni ju till allesammans, hur man talar idag om risk för bankkollaps. Vad som händer i Europa med Grekland och allt det här. Det kan ske här i juni månad. Kanske bara om några veckor. Det är många jordbävningar. Vi pratade lite om det innan här. Många jordbävningar runt om i världen. På 30 dagar i maj månad såg jag på nätet att det var rapporterat 7374 jordbävningar. Bara på 30 dagar i världen. Nu finns det de som säger att det har inte ökat. Men har man följt de där jordbävningarna några år. Ja, jag vågar inte säga, jag är ingen expert på detta. Så jag vågar inte säga att de har ökat väldigt mycket i antal. Men det man kan se, det är att kraften i dem har ökat väldigt mycket. Om det var 50 jordbävningar mellan 2 och 3 på Richterskalan för kanske 10 år sedan, så ligger de oftast på mellan 4 och 5 idag, kanske ännu mer. Vulkanutbrott. Det är ungefär 10 vulkanutbrott som är aktiva i världen idag. Och flera som visar aktivitet och flera som man har väldigt koll på. Det är också tidstecken. Man talar här om en stark ledare. Och detta var alltså inte bibelläsare. Vi har skrivit om det på hemsidan. Detta var inte bibelläsare. Utan detta är alltså experter, eller politiker, vakna politiker i EU. Som varnar för att man går mot en diktatur. Och mot en stark ledare i EU. Och vad det kan föra med sig. Det är precis vad Bibeln har förutsagt. Vi ser också ekumeniken. Där man för samman alla kyrkor som går mot Rom. De som är med där vill säga. Vi ser antisemitismen och hatet mot Israel. Fientligheten. Som har proportioner som inte är logiska. Som inte vi vet att det är andligt. Och vi vet också vad Bibeln säger. Vi ser hur Ryssland upprustar idag. Och de länder som nämns ihop med Ryssland. Gog alltså. I Hesekiel till exempel. Vi ser hur allt det händer. Vi ser också ett hat mot det man kallar fundamentalister. Och det är de som säger att Jesus är enda vägen. Jag tror enbart på Jesus. Att han är enda sanningen. Jag tror inte att alla religioner är lika värda. Och allt det här, det ser vi hela tiden. Hur det förbereds på alla fronter. För det Bibeln kallar den yttersta tiden och de sista dagarna. Och tar man en bit av detta. Då kanske man kan bortförklara. Ja, men så har det varit tidigare och så var det då på den tiden och så var det på det tusentalet. Men det vi ser idag, det är att det sker på alla fronter samtidigt. Det är det som är den stora skillnaden. Att profetierna uppfylls ekonomiskt, politiskt, religiöst på alla områden. Allt det som också Jesus räknar upp i Matteus 24. Okej, det har gått ut varningar med vem lyssnar. Till och med många pastorer, många kristna ledare förlöjligar de som studerar det profetiska ordet, som är vakna över tiden. Det finns till och med kristna ledare som tycker att det är inte våran sak, det är inget vi ska hålla på med. Och det är ju väldigt märkligt. För då undrar jag, vad är det för ande som säger så? Vad är det för ande bakom det? För det står så här om den heliga ande. En av den heliga andes uppgifter. I Johannes 16 och 13. Det är Jesus själv som sa det här. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra in er i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad komma skall. Eller vad som kommer att ske. Det är alltså den heliga andes uppgift. Det är väldigt viktigt. Att vi tar vara på det profetiska. Att vi är vakna och vedjande inför det. Men så är det ju att Guds folk och Guds tjänare och tjänarinnor har alltid mött motstånd och likgiltighet. Det gjorde Paulus här också. Men ingen kan stoppa sanningen. För Gud var med. Ordet gick ut. Ingen lyssnade. Så kanske det är också för oss många gånger. När vi vittnar eller människor vi ber för. Människor vi har nöd för. Människor vi försöker att berätta om Jesus för. Men de inte lyssnar. Och så tycker man kanske ibland det är hopplöst. De vill inte höra. Men vänta. Det kanske kommer en tid när de lyssnar. Och då är de intresserade. Du, vad var det du sa om det där? För så är det ofta. Så var det här för Paulus. Men nu var de här och drev omkring på vågorna. Och varför jag upplevde det här så levande. Det var för att i min situation för ett tag sedan. Så såg jag mig själv. Jag fick en bild när jag bad. Och jag såg just det här. Och mina tankar gick till Apostlagärningarna 27. Därför att jag tyckte att mina omständigheter. Eller våra omständigheter var som det stormiga havet. Och har ni varit där när man känner som att man driver omkring på omständigheter som man inte rår på? Man är hjälplös. Man kan inget göra. Man gör ja, det man ska och kan och så vidare. Men mer än så. Och man är hjälplös och man driver omkring på omständigheter som är en övermäktiga. Precis så var det. Och det var inte bara det att det stormade här, för det blev ännu värre. Från värre till värst. Det stormade ännu mer. Det började med att de kastade allt över bord som de hade förlitat sig på av saker och annan utrustning. Och sen kan vi läsa i vers 18. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Det var bara människorna kvar. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Så allvarligt var det. Och även för Paulus. Mitt i denna storm. Guds tjänare. Guds sändebud. Det kan också drabba oss. Att vi hamnar mitt i stormar, i omständigheter där vi är hjälplösa. De hade alltså inget hopp egentligen. Men Paulus, han hade en förberedelse därför att han hade varit i bön. Han hade varit i bön och han hade sin djupaste förtröstan. Inte på skeppets utrustning, inte på människor, inte på kapten eller någon annan. Men på Herren, på Jesus själv som hade kallat honom. Där fanns hans trygghet. Och han visste, om jag så går under så går jag till honom. Men nu visste han också att han skulle inte gå under, för han skulle ju till Rom. Han visste ju det. Han visste att han skulle komma fram. För Gud var mäktig att göra det. Visst är det härligt. Det är Gud som sätter gränser, nämligen. Det tycks när vi är där i stormen som att det är någon annan som råder. Men så är det inte. Det är Gud som sätter gränser. Det var Gud som hade sin hand över skeppet. Tack vare att Paulus var där så räddades alla. Hur många var det? 270 eller något sånt där. Många på skeppet. Alla räddades tack vare att en enkel människa, en Guds tjänare, var där. Ett Guds redskap, en man eller kvinna som Gud, som går med Jesus, följer Jesus, det räddade alla där. Och tänk att Paulus tjänar Gud mitt i detta svåra. Mitt i denna situation. Jag har talat till mig så många gånger. För jag tror nämligen att när Gud prövar oss, som han gör med sitt eget folk, kanske lite extra den här tiden, så har han ett syfte. För det kommer värre stormar. Och han vill ha redskap. Han måste ha redskap också mitt i stormarna, som han kan använda. Så, som har lärt sig att lita på honom. Och det kan vara så att vi hamnar i situationer när vi verkligen undrar hur ska det gå. Men vi ska få se. Han griper in. Ofta sent men aldrig för sent. Som vi brukar säga. Och det är verkligen sant. Det är sant. Paulus hade Jesus med sig i båten. Det var det som var avgörande. Och det måste göra skillnad. Och så ropar jag till Gud i min storm. Det måste göra skillnad. Det här är omständigheter som drabbar vem som helst. Vilken människa som helst om man är hjälplös. Men Gud, det måste göra skillnad att jag tillhör dig. Det måste synas. Och det står ju så om Israels folk, andra Mosebok 33 och 15. När Mose sa till Gud, om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Och vers 16, andra Mosebok 33. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Det var inte så att de var något bättre eller något speciellare. Det handlar ju inte om det. Men det var ju Gud som skulle vara med. Det måste ju göra skillnad att vi tillhör honom i varje situation. Och det gör skillnad. Det gör skillnad. Det gjorde skillnad här. För Paulus, mitt i detta hopplösa situation, när man hade gett upp hoppet om att överleva, då talar Gud. Då talar Gud på natten till Paulus. Och så säger Paulus där inför alla, för nu var de beredda att lyssna. Nu. Och nu uppmanar jag er, sa Paulus. Ja, först sa han, ni borde ha lytt mitt råd. Men det hade de ju inte gjort. Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. De drev fortfarande omkring på vågorna, stormen. Men inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och han sa, frukta inte, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och se alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, ni män, säger Paulus. Ty den tilltron har jag till Gud, att det blir som han har sagt mig. Så sa Paulus, mitt här fick han. Och tro fylld av helig ande, det kan vi nog lita på att han var här. Full av hopp och förtröstan. Gav hopp. Hopp och uppmuntran till manskapet där. Gud har talat, den Gud som jag tjänar. Det gjorde skillnad. Det var det som var räddningen för dem allihopa. Och de kom i hamn och alla överlevde på skeppet. Precis som Gud hade sagt. Han förnyat sina löften till Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Du ska till Rom. Du ska dit som jag har bestämt. Och så för oss Jesus till den hamn som vi är kallade och ämnade att komma till. Det gör han också till den himmelska hamnen, det vet vi. Han är mäktig att också i våra liv föra oss igenom alla stormar. Vad som vi än möter, så är han mäktig att hålla sin hand över våra liv. Så att vi får dels rädda andra för Jesus. Och dels komma i hamn tillsammans med dem. Paulus, han fick vara här ett redskap att ge hopp. Och han fick också ge bröd. Det står senare i kapitlet att han uppmuntrade dem. Han hade inte ätit på länge. På ett par veckor så sa han, när han har sagt att han tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. De fick alla nytt mod, står det. Och tog sig mat också då. De fick mat. Och brödet är också en bild på livets bröd. För det var livets bröd. Budskapet om Jesus som Paulus hade att förmedla. Som räddade dessa människor. Genom stormen. Ja, livet. Det kristna livet är inte alltid lätt. Men det är meningsfullt. Och det leder till ett underbart mål. Så vill jag läsa då de här verserna. Ni kanske har tänkt på det nu där det står om stormen i Psaltaren 107 och från vers 25. Om Herren, han talade och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Gud har ju nämligen syften när han tillåter sånt här, för att det är ju för att väcka människor, för att rädda människor för himlen. De får upp mot himlen och ner i djupet så att de miste modet i sin olycka. De raglade och stapplade som drucknade var förbi med all deras vishet. Och i salmen här kan vi se beskrivningen av precis det som Paulus fick vara med om här. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd. Så är också den här platsen en plats där människor, vad som än händer, vad som än kommer att hända. Här finns en plats där människor, där ni ger hopp till människor. Där ni har ett budskap att ge hopp, att ge livets bröd till människor. Det kanske är få som lyssnar idag, men vänta och se. Det kommer människor som kommer att lyssna. Kommer en tid när människor kommer att lyssna. Enligt Guds löften. Och det han har sagt, det kommer att ske. Det är vi övertygade om att det kommer att ske. Det sa Paulus och det är likadant för oss. Det Gud har sagt, det kommer att ske. Det kommer människor, det kanske kommer människor som är illa medfarna, som är sargade, men de ska finna ett hem, en öppen famn och doften från himlen. Jesu kärlek genom oss, genom våra liv. Det är vår bön. Att han fyller oss ännu mer och fyller på. Det får flöda över. Amen.